De 10 böckerna om Martin Beck, roman om ett brott, har i höst getts ut i nytryck i pappersformat med designade omslag och förord av nordiska efterföljare i deckargenren. Författare till bokserien var Maj Sjövall och Per Wahlöö. Maj Sjövall är månadens ansikte i november och så här ser hon ut.
Ja, jag ser ut som 77 år. Jag har grått, väldigt kortklippt hår, lite pojkklippt. Och sen så har jag blå ögon, jag har lite uppnäsa, ganska runt ansikte tror jag. Och en gång i tiden har jag varit fräknig, nu är jag mer fläckig som man blir med åren. Men jag har egna tänder kvar. Ja, och ja, det är vad jag kan säga.
Längd och bredd?
Jag är 1,64. Och sen är jag väl tämligen normalbyggd. Inte direkt överviktig, men jag är inte smal kan man säga.
Och du säger att du ser ut som 77 och det är väl rätt bra eftersom du är 77 så ja. Har vi klarat av det. Får man vara ofin och fråga, hur är det med synen på vid 77 års ålder?
Ja, jag har fått en grå starroperation för ett par år sedan. Men sen har vänster öga förändrats till det sämre. Så jag har tydligen en förändring på den gula fläcken. Som förmodligen kommer att göra mig blind på det ögat. Men jag har ett friskt högeröga. Och jag har fått återta glasögon både för läsning och för att skydda mig mot ljus. För jag är väldigt, väldigt ljuskänslig.
Första boken med Martin Beck i serien Roman om ett brott kom 1965. Och brottet som avsågs var Socialdemokraternas svek mot arbetarklassen. Böckerna var fulla av samhällskritik. Och det realistiskt skildrade polisarbetet var något helt nytt i svensk litteratur när de böckerna kom. Att läsa dem nu blir nästan som en historielektion också.
Det handlar ju om åren mellan 65 och 75. De åren som ni också vet Vietnamkriget pågick. Unga människor åtminstone var ganska vänsterpolitiskt inställda. Det var ju vi också. Och vi ville skildra ett decennium i vårt samhälle som började dra allt mer åt höger, tyckte vi. Så vi ville kombinera en slags samhällssyn, en skildring av polisarbete. Och ren spänning och underhållning kan man säga. Det är det som vi blandar ihop från början.
Men att skriva böcker är ju samtidigt ett ganska långsamt sätt att leverera samhällskritik på. Alltså de ska skrivas och man ska göra research och allt möjligt och sen ska det tryckas. Och det finns ju snabbare sätt idag tänker jag. Om vi leker med tanken att du och Per Wahlöö eller du själv hade velat göra någonting sånt idag. Skulle du valt ett annat medium då? Nu finns det ju bloggar och sociala medier och allting sånt där. Skulle det vara någonting för dig eller?
Nej, tror jag inte alls. Nej. Jag tror vi hade, som vi gjorde, suttit med varsitt papper och penna och skrivit om det vi såg runt omkring oss. Vi var ju journalister i grunden, men vårt skrivande hade vi säkert inte ändrat på om vi skrev idag.
Men använder du data och sådär?
Inte särskilt mycket. Det gör jag när jag översätter böcker. Vilket är mitt andra yrke så att säga. Men inte när jag skriver eget huvud. Då skriver jag med penna och papper.
För det översättare du har ägnat dig åt sen böckerna kom nästan.
Ja, det har jag gjort ända sedan jag var 20 år. Har jag jobbat med böcker så att säga. Översatt och läst som lektör och redigerat och läst korrektur, för jag har jobbat på både tidskrifter och bokförlag.
Jag har letat lite efter andra titlar författade av dig, men jag har bara hittat en som du har skrivit ihop med en man som heter Thomas Ross. Varför blev det inte fler böcker då?
Nej, för att jag tycker inte att jag har så särskilt mycket mer att säga. Och jag tycker att skriva böcker är oerhört, som du säger, långsamt. Det är en lång process. Och på något sätt kommer jag ha, men när Per dog 75 och sista boken man skriver, hade två gossar som var skolgossar och jag ville vara hemma och tillgänglig, och sen har det liksom inte blivit av. Jag tycker om att skriva och jag skriver, men inte tjocka romaner. Det tar för lång tid.
Men jag tänker, eftersom du själv är översättare då, jag har sett norska, danska, engelska. Är det fler språk? Eller de
Nej, det är de språk som jag tycker att jag kan översätta ifrån.
Ja. Och era böcker översattes till 40 språk, tror jag. Har du läst några av dem, eller?
Nej, varken på svenska eller på något annat språk. Inte sen jag skrev, vi skrev Nej. Dem.
Varför inte då? Det kunde vara intressant att se hur det hade Nej. Lyckats på något annat språk.
Nej, jag tror jag bara hade suttit med rödpenna i hand och ändrat på allting. Nej, jag har ingen lust helt enkelt att läsa om dem.
Men är du verksam som översättare nu fortfarande, eller?
Nej, nu har jag pensionerat mig, kan man säga. Jag får ju bara kriminalromaner att översätta, och kvaliteten är inte alltid så bra på de böcker de föreslår att jag ska översätta. Så jag tackar för det mesta nej och skriver lite på skoj för mig själv istället. Jag skriver egentligen för byrålådan, men kanske blir det något. Det vet man ju inte förrän det har blivit en bunt.
Man vet kanske inte förrän någon annan öppnar byrålådan.
Ja, nej, just det.
Jag tänkte här, alltså, har du märkt av åldersdiskriminering på något sätt? Du får ju uppenbarligen fortfarande erbjudanden med uppdrag i alla fall. Det är ingen som säger att du är för gammal för att jobba eller så. Liksom. Men har du...
Ja, det är klart, unga människor tycker jag att man är för gammal. De fattar ju inte heller att de själva ska bli gamla så småningom. Men det bryr jag mig inte om faktiskt, för att det ingår i livets mönster, tror jag. Jag fick höra av mitt förlag att det var en ung tjej som hade ringt och sagt att kan inte jag ta över Maj Sjövalls översättningar, för hon är väl för gammal för att göra sånt. Så att man räknas ut mer eller mindre alltså som idiot när man är gammal. Då är man oduglig, dum i huvudet och allmänt bara i vägen. Så tråkigt är det. Och vi blir fler och fler och fler i Sverige som blir gamla och skruttiga. Fast det är många gamlingar som springer och joggar och går med stavar och sånt. Men jag struntar i det. Jag njuter av att vara gammal. Går lite långsammare. Och kanske blir man också mer och mer osynlig. Det blir man ju som gammal.
Du nämnde jogging och stavgång där. Jag tänkte faktiskt höra hur du håller dig i form och så. För jag tänkte både skriva och översätta och så. Det är ju ganska stillasittande jobb och så.
Nej, men alltså när jag var yngre och när Per och jag skrev då. Jag hade inga sådana särskilt häftiga grejer på oss. Vi cyklade, vi simmade och gick mycket. Och nu så är jag lite hämmad av att jag har rökt i 50 år. Jag slutade för 11-12 år sedan. Men har fått ganska besvärligt med lungorna. Jag är ju cool. Och det gör att jag orkar inte simma längre. Och gå i trappor och sånt här är lite besvärligt. Det får man ta när man har varit så dum som man har rökt. Men det visste ju inte vi när vi var 15 och började röka att det var farligt.
De har ju, är det Australien som de har förslag nu på att de vill... Det ska bara stå litet vad det är för märke, och så ska det bara stå liksom varningstext och vara såna hemska bilder på liksom folk som har tappat tänderna och allt möjligt och sådär. Tror du det skulle vara någonting för Sverige också kanske?
Nej, jag tror inte på det där. Att jag ser det är väldigt mycket unga tjejer som röker, och jag tror att många börjar röka för de tycker det ser tjusigt ut. Sen får de för sig att de håller sig smala om de röker. De har hört att slutar man röka går man upp i vikt. Och röker man så kan man hålla sig smal. Så det finns alla möjliga mycket viktigare saker för dem än att de så småningom kommer att tappa tänder och få lungcancer. Det struntar de i tills vidare. Tror jag.
Vad ville du bli när du blev stor? Var det liksom journalistiken sådär som var den stora drömmen från början, eller?
Ja, det kom väl så småningom. Man märkte att det var det jag var bra på att skriva. Jag ville egentligen från början. Så fick jag möjlighet att komma in i en teaterskola. Men det fick jag inte för att mina föräldrar ansåg att det var inget bra yrke.
Det var trams, eller?
Ja, det var en taskspelare kallar han det för. Ja. Men jag gick ut flickskolan och så började jag direkt på en journalistskola. Så det var väl liksom inte så mycket tankar åt andra håll.
Vad gjorde dina föräldrar då?
Min pappa var hotelldirektör och mamma var hemmafru. Som det var på den tiden så hade vi en vid tredje, skulle man ha. Så jag är uppväxt i, vad ska man säga, borgerlig miljö.
Ibland så tenderar ju folk att dra sig lite mer åt höger när de blir lite äldre. Hur är det med dig?
Nej, jag är socialist. Det kommer jag alltid att vara. Men att utöva någon slags praktisk politik, det vet jag inte. Det här med partipolitik är ju rena skämtet, tycker jag. Och ja, det är som om politik inte angår människor längre. Men det är klart jag skriver fortfarande på listor och går i demonstrationer och är med i lite sånt där som är emot det borgerliga. Så att, nej, jag drar mig inte åt höger.
Men sen var det ju så att du och Per Wahlöö inte, ni blev inte rika på ert författarskap. Det här med agent och sådär var inte riktigt uppfunnet i Sverige, åtminstone på den tiden. Och samma sak med filmerna nu. Du sålde rättigheterna till att använda namnet Martin Beck och det är någon slags klumpsumma, tror jag. Mm. Så att det har inte blivit så mycket stålar som det kanske skulle ha kunnat bli. Och då tänker jag så här, om ni nu hade skrivit bättre avtal och blivit rika, hur hade det då gått med de socialistiska idealen?
De hade inte förändrats av att ha mer stålar. Vi hade väl kanske levt lite på lite större fot. Jag bor i en enrummare och hade haft pengar när jag hade små barn. Då hade jag ju velat ha ett stort hus där alla kunde vara och träffas och leva ihop. Och ja, kanske till och med ha ett kollektiv som var populärt på 60-talet.
Men kan det gräma dig lite att ni inte hade de där braiga avtalen, eller?
Nej, det grämer mig verkligen inte. Det var så. Vi levde i en annan tid, helt enkelt.
Ett par av Martin Beck-böckerna utspelar sig i Skåne och fem av dem är skrivna i Malmö. Dit Maj Sjövall och Per Wahlöö flyttade 1969 och Maj bodde kvar fram till 1982. De sista åren efter Pers död var faktiskt lite kollektiviga. Deras barn hade blivit tonåringar och hade ständigt kompisar hemma. Och Maj såg till att det alltid fanns en gryta på spisen med någonting gott i. Idag är barn, barnbarn och barnbarnsbarn bosatta i Skåne en orsak att gärna resa hit. Folks ovanor är alltid intressant. Jag frågar Maj vad hon har för några.
Ovanor? Ovanor har hänga. Har vissa vanor. En vana som inte anses vara fin, det är att sova halva dagen. Och nu går jag faktiskt inte och lägger mig 4 på morgonen. Så att jag sover ovanligt mycket för att ha en åldring. Men det är alltså en ovana. En annan ovana är att inte äta regelbundet. Utan ofta smälla i mig mitt enda målmat mitt i natten. Och sen har jag också en annan ovana, och det är att jag hemskt gärna åtminstone 2 timmar om dagen sitter på en krog och träffar vänner och familj. Eller sitter ensam och läser en bok och dricker en öl.
Det är väl ingen ovana, det är väl en vana.
Ja, det är en vana. Men jag vet ju inte vad som uppfattas som ovana.
Men det här med liksom dagens enda mål mat, men blir du inte hungrig? Alltså jag skulle ju inte kunna stå på benen efter någonting sånt.
Men jag gör ju inte så mycket. Men jag har aldrig varit särskilt, ingen storätare precis. Så särskilt inte frukost har jag aldrig tyckt om att äta. Och knappast lunch heller. Det är väl min biologiska, ja, jag är sån. Jag är en sån där B-människa som man kallar det för.
Vad skulle du säga dina 3 bästa egenskaper då?
Ja, det vet jag faktiskt. Jag är ganska generös, tycker jag. Jag tycker om att dela med mig. Och sen så är jag rätt så glad av mig. Jag tror jag har humor. Och sen så, ja, så vet jag inte. Det får ju någon annan säga. Man kan ju inte sitta och berömma sig själv.
Vänder vi på steken då? Dina 3 värsta egenskaper, vad är det då?
Det är att jag är lat. Jag är otålig. Och det räcker väl.
Hur yttrar otåligheten sig då?
Ja, jag har svårt för att bli avbruten. Jag är otålig. När folk håller på för länge och pratar om samma sak och tar om och tar om. Ja, så där. Jag tycker om att till exempel är någonstans och så säger man, nu går vi. Då reser jag mig och går. Men folk stannar kvar och pratar i evigheter och så letar de redan på rockar och väskor. Och då blir jag jätteotålig. Sånt. Det är inte bra. Man måste ha lite tålamod, men det har jag svårt.
Men vad gör du då? Alltså, drar du ändå och säger att nu drar jag, ni kan väl komma efter, eller står du och väntar?
Nej,
i alla fall lite snällt?
Då utvecklar jag min 3:e dåliga egenskap. Då tjurar jag.
Om du då med din erfarenhet och ditt liv med dig och så hade mött dig själv som ung, vad hade du sagt till dig då? Något råd att ge eller någonting sånt där?
Ja, jag hade försökt sparka mig i arslet.
Alltså, varför då?
Jag gick nog mycket omkring och drällde och drömde. Och
du var lat redan då alltså?
Ja, då, för 17. Jag har varit hela livet. Alltså det där med att jobba mellan 9 och 5, det har aldrig passat mig. Det är väl också det att på något sätt så kommer jag inte igång riktigt förrän. När jag jobbar mellan 9 och 5 på veckotidningsredaktioner och så. Då kom jag igång först när de andra gick hem. För lunch var det inte tal om att göra något vettigt.
Men var flextid uppfunnet då? Eller?
Nej, det var inte. Så det var ju bara att komma till jobbet på 9 på morgonen. Och försöka fejka åtminstone att man jobbar.
Då är det ju smidigare att vara författare och översättare, för då kan man jobba hur dags man vill.
Ja, jo, nej, men det har alltid varit viktigast för mig. Frihet. Det är mycket värt. Det är värt mer än pengar.
Författaren, översättaren och journalisten Maj Sjövall intervjuades av Helena Frank. Och vill du höra mer av Maj Sjövall finns det ett bonusklipp på vår hemsida där Maj berättar vad som skiljer en bra deckare från en dålig. Anledningen till att Sjövall Valös roman om ett brott ges ut på nytt i pappersform är ett förlagsbyte. Ljudböckerna kom i en ny fin upplaga redan för några år sedan, inlästa av Torsten Wahlund och med förord inlästa av Maj Sjövall själv. Boken hon skrivit tillsammans med Thomas Ross heter Kvinnan som liknade Greta Garbo. Det är också en deckare som kom ut 1990 och finns som talbok, liksom samtliga 10 böcker om Martin Beck i serien Roman om ett brott.